Inom hockeyföreningen Vasa Sports Juniorer har ett gräl blossat upp mellan föräldrar och tränare samt övrig personal de senaste veckorna. Det bottnar i att barnen nu delas in enligt vilken nivå de befinner sig på. Och det här det kallas selektering inom idrotten. Det blir allt vanligare inom alla lagsporter och kryper allt längre ner i åldrarna. Det här ger en chans för barnen och ungdomarna att utvecklas och möta andra idrottare på egen nivå. Men hur tidigt ska man göra den här sållningen och i vems intresse är det då att få fram kanske till och med en elit som klarar sig i internationell jämförelse? Det handlar dagens Slaget efter 12 om och mitt namn det är Sofie Nordmyr. Med mig här i studion har jag Kristoffer Klo, sportchef för Vasa fotbollsakademi, mer känt som VFA. Välkommen.
Tackar.
Och med oss per telefon har vi också Henrik Detman som är sportchef på Basketförbundet. Välkommen också till dig.
Tack så mycket.
Jag vänder mig först till dig, Kristoffer Klo. Har du följt med det här grälet inom Vasasport?
Jag har följt med. Jag har läst det som Yli har skrivit. Så att det inte, no, mer insatt är jag inte i det, men att jag läste vad jag skrev.
Mm. Ni inom VFA, ni samlar ju då ungdomar från 5 olika föreningar i Vasa och Korsholm från de här tidiga tonåren då, ger dem möjlighet att fortsätta spela fotboll när kanske många andra väljer att sluta. Har ni också likt det här i Vasasport haft sån här disputer mellan föräldrar och tränare?
Det är klart att vi också har föräldrar som reagerar, men vi gör på det viset vi att när de är 13 år, och grunden till det här Vasa fotbollsakademi var ju det att i de små landsorterna som Sundom, Solv, Kvävlax, Iskmo, Ljungsund, BK 48, att de där klubbarna är så pass små, så när de kommer upp i vissa åldrar då ska börja spela 11 mot 11, så räcker inte spelarna till. Och då har vi via det här samarbetet då valt att vi för alla spelare tillsammans. Och så bildar vi sån här åldersklass, det här lag då, så att säga. Så att alla ska få möjligheten att kunna fortsätta spela.
Mm. Ni samlar ju då upp det här från, som du säger, från 5 olika föreningar. Jag kan tänka mig att det blir rätt stora lag. Gör ni någon slags indelning enligt nivå då, eller?
Nivåanpassar ju våra lag förstås. Och vi har många tränare. Vårt mål är att ha 8. På 8 spelare ska det vara en tränare. Så att alla ska få den uppmärksamhet och den träning som de ska få kunna ha då. Och så har vi olika plattformar som tränarna som väljer då vilka som spelar.
Mm. Hur upplevs den här då indelningen enligt nivå? Får ni någon respons på det?
Det är klart att det finns de som reagerar och så vidare och tycker att de borde få spela i en annan plattform än vad de spelar. Men vårt mål är att samla dem allihop så att vi har som kontroll på dem hela tiden, för att de utvecklas i olika takt. Så att vi hela tiden ser att om någon utvecklas så justerar vi också. Och det är inte på något vis fixerade i de där plattformarna. Tanken är ju att man ska kunna som spela på flera plattformar. Men det är klart också att de som är längst hunna för tillfället kommer att spela för tillfället den högsta plattformen och så vidare.
Mm.
Men vi är väldigt ödmjuka och vi är med medvetna kring det där att saker kommer att ske.
Mm. Jag ska vända mig till Henrik Detman. Du har lång erfarenhet och är nu sportchef inom Basketförbundet. Hur ser du på det här som kallas då selektering inom junioridrotten?
Det första jag vill säga är att jag vill inte delta i ett gräl i Vasa från den där Hurstadsregionen, men det där på din fråga så det här är ju ett problem som är det där som är mycket mångsidigt och man måste kanske börja med att fråga ett vems intresse är här. Det är ju det viktiga som du tog upp där i början och det finns nog inget annat intresse än barnens intresse. Det är det som vi måste komma ihåg, att det blir ofta blir det nog för mycket föräldrarnas intresse. Och det där, och då har vi nog redan ett problem som kan bli ganska svårt att lösa.
Mm. Vi lyfter blicken och pratar inte nu bara om den här föreningen som inte är delaktig i den här diskussionen heller. Behöver vi, Henrik Detman, behöver vi göra ett urval eller en indelning redan på juniornivå för att sålla ut de som kan gå långt?
No, det där, vi har försökt åtgärda det här problemet inom alla bollförbundar. Det börjar egentligen från sportcheferna inom de här olika bollförbunden, alltså basket, ishockey, fotboll, volleyboll, floorball och så vidare bort. Så det där handbollen, vi sitter i en grupp och vi har försökt liksom tänka på att hur ska man åtgärda det här problemet så att vi skulle kunna ge några sådana generella riktlinjer åt föreningarna som arbetar med det här. Och det där, jag skulle säga så här att det viktigaste är nog nu att man har förstått det här problemet, men sen är det nog ganska svårt också att kunna ge mycket sådana generella det där lösningar. Det där som jag hörde just nu så lät ju mycket, mycket bra att man måste vara först och främst ödmjuk, och så måste man kunna se på vad som är barnens intresse. Och så har det också en stor, det beror ju också på vilken idrottsgren vi talar om här. Att det, där, det finns idrottsgrenar var det specialiseras när du är 5 och 6 år gammal, gymnastik, skidsen och konståkning och sådana saker. Och sen kommer de här bollsporterna som vi kommer mycket längre in i åldern förrän du kan kanske komma in på ett sån här problematik. Det finns faktiskt olika lösningar också.
Kristoffer Klo, Henrik Detman var här inne på lite åldrar. Har du någon tanke att ifrån vilken ålder kan man börja göra sån här indelningar? Min research har tagit mig till lag där det görs indelningar redan från 9 års ålder. Vad säger du? Vilken ålder är okej?
Det finns ju de som gör det redan vid 8 års ålder i Sverige och har sin akademi på det viset. Men vi har valt 13 år, och det är det året vi samlar alla de här tillsammans då. Men sen tror jag det är väldigt viktigt också att man förstår det här att 13 kan vara en ålder, 15 kan vara en ålder. Men sen när de utvecklas i olika åldrar, att vi kan ju ha 15-åriga pojkar som är fysiologiskt utvecklade som 17-åriga pojkar, och vi kan ha 15-åriga pojkar och flickor som kan vara fysiologiskt utvecklade som 13-åringar. Och det är klart att har du mera muskelmassa och du har vuxit, och så har du som en fördel i din egen åldersklass. Då, där är det viktigt också att man har koll på det, och vi gör ju sådana här PHV-mätningar i vår akademi så att vi ska som ha lite koll på det där också, så att inte bedömningarna blir snäva. För det är ju lätt att se en kille som är 15 år, men han är som en 18-åring eller 17-åring i sin fysiologiska utveckling, så då kan det bli lite snävt. Han tar bollen och springer igenom en massa och så ser det som väldigt bra ut, men att på sikt kommer de andra att hinna kapp i utvecklingen också. Så att en ålder är det som när man säger 13 år, men vi gör det, vi startar då. Men att vi har också som där koll på det här med PHV och utvecklingen och så vidare. Mm. Eller strävar efter att ha koll på det i alla fall.
VFA alltså 13 år, men jag har då, när jag har researchat inför det här, den här diskussionen stött på lag med 9 års ålder med indelning och selektering. Är det okej, Henrik Detman, redan från 9 år, eller ska det finnas en åldersgräns?
Det är nog så där, generellt så låter 9 år mycket, mycket, mycket ungt, och det där. Och det igen måste komma ihåg att det beror på vilka sporter vi talar om. Jag tror inte att generellt om vi talar om fotboll eller basket eller ishockey, så är det nog mycket tidigt. Jag tycker jag skulle mera lita på en sån här organisk ett organiskt styrande än att det systemstyrande att det där nu hittar de här spelarna om det finns bara erbjudande så hittar de sin rätta plats och det där tycker jag att vi kunde kanske hjälpa. Sen blir det ju sen också för att det där vi måste förstå att de här föreningarna som kör den här verksamheten, de är ju ekonomiska finansiärer, de lever på de här spelarnas de här årsavgifterna som vi betalar och det där. Det är jättesvårt det här kvot som i dagens läge, jag skulle säga att det är nästan omöjligt att köra igenom det här. Jag tycker att vi har levt förbi den tiden egentligen. Att när vi tänker på toppidrottsfordran, vad det verkligen fordras för att bli en exceptionellt bra i någonting, så det där, måste man förstås ha en exceptionell iver och drive för det. Och sen måste man också ha talang, vad man sen talar om, vad talang är sen talang är så mångsidigt ord så att det där och så fort man börjar tala om talang så finns det genast åtminstone 100 000 åsikter.
Mm. Är det det här när du pratar om talang, är det det här talangfulla barnet som automatiskt blir den framgångsrika basketspelaren senare i livet?
Vad är talang?
Ja, vad är talang?
Det är den första frågan vi måste kunna svara på. Och det där och när vi börjar det finns förstås en sån talang i engelska talar man giftig att man är född med en viss talang och nu det till exempel det är ju klart att det där att det är för vår sport så om man tittar på till exempel det förra OS 2024 i Paris så det där så världens yngsta land var södra Sudan och de hade ett lag B i det där i OS i en sport som är otroligt det där tävlan är otroligt stor. Hur är det möjligt? Det är förstås möjligt för att de råkar ha såna människotyper som passar in i den här sporten. Men det där, de människotyperna kanske inte passar så bra in i konståkning till exempel. Så det är frågan hur sport och vad som talang behövs för vilka sporter.
Tror du då att de här, vi ska inte använda ordet talang, utan de här riktigt duktiga, skickliga barnen då kunde klara sig utan en, ska vi säga, indelning enligt nivå i laget, att de klarar sig ändå?
Det där, jag tycker så att lite så att det där, att kanske det bästa vore vara att man kunde ge möjlighet att spela på i olika grupper. Att man emellanåt spelar i en grupp var man kanske inte den bästa med form, men också spela emellanåt i gruppen var du är den bästa, var du känner dig hemma. Men sen kommer det också till det att nu det är kivagare att spela fotis med kaverin eller att spela fotis med någon som du aldrig känner. Men nu är det också roligt för några att lära sig att känna hitta nya vänner. Så att som sagt, det här har många, många det där sådana insynna.
Vad säger du, Kristoffer Klo, om det här?
Alltså det finns en regel som vi brukar tänka på att precis som Henrik sa där att man ska kunna få spela i olika plattformar och en regel att 25% av matcherna så ska du spela mot sådana som är sämre än vad du själv är och 50% mot sådana som är likasinnade och 25% mot de som är bättre. Är det exakt 25, 50, 25? Må vara osagt, men det är ändå som jag tror också att de behöver det. För att jag kan se ibland, speciellt när de spelar i sina sina egna hemföreningar innan det här VFA-laget har blivit av, så finns det vissa jätteduktiga spelare som hamnar och jobbar väldigt hårt och det här för att hålla upp det där laget. Och jag tror det där också är som väldigt nyttigt att hamna i de situationerna. Men samtidigt tror jag också att det är nyttigt för de spelarna att få spela i ett lag där man kanske har mer alternativ att passa och det blir ett lite annorlunda spel i de plattformarna. Så jag tror att en kombination är nog kanske det bästa också. Och att, så då tror jag att den där utvecklingen kanske är riktigt bra. Men samtidigt det som så svårt också, när vi pratar om talanger och så vidare, jag håller med, jag satt och funderade att om du ställer den där frågan åt mig, så vad ska jag som svara? För det finns säkert, som Henrik sa, 1000 olika benämningar på vad en talang är. Jag gick själv en kurs här i bollförbundet som heter A Elite Youth, som väldigt mycket där man funderar kring det här med talanger och så vidare. Och vi besökte Midtjylland i Danmark och vi hade som gästföreläsare från engelska fotbollsförbundet och en som hade jobbat i Tottenhams akademi och så vidare. Och det som nu kom fram, som när de beskriver, så är ett ord som heter resilience. Alltså de klarar av de motgångarna och de jobbar hårt och det har inte alltid varit det lättaste för dem, men de fortsättningsvis dyker de upp och fortsätter att träna. Och det är nog kanske någonstans där finns någon form av benämning att de här som blir riktigt bra har oftast haft motgångar och klarat av att behandla dem och det här sen fortsättningsvis gå vidare och bli duktiga.
Mm.
Jag vet inte, håller du med mig där, Henrik, eller?
Ja, resilience is love for the gain. Jag tycker det där, så är det. Mm. Att det är ändå den som, utan det så har du ingen chans som du verkligen ska bli världstoppad. Det där att du kan bli med i måttan, men om du tycker om, kanske vi måste använda ordet älskade vad du gör, så om det inte har betydelse för det, så det blir man bra på det. Och det där, det är förstås en sak som jag tycker som tränarna, ena tränare ser vi bättre, andra tränare ser inte den saken. Och det är nog en stor utmaning för tränarna. Och sen är det också en stor utmaning för tränarna att förstå att det där att hur olika de här barnen är nu för tiden. Och det här världen har inte blivit lättare i det här fallet. Så de blir mycket, mycket, mycket svårare.
Mm. Förra veckan publicerade Riksidrottsförbundet i Sverige en video där man är, ska vi säga, rätt eller ordentligt kritisk till just det här tidig selektering, indelning på nivåer. Man menar bland annat att det leder till att fler slutar idrotta och att därför är det viktigt att den här indelningen på olika nivåer ska göras så sent som möjligt. Vad tror du om det, Kristoffer Klo?
Jag besökte Häcken här för några år sedan och de gör ju det som 13-åringar och delar dem upp. Men sen så märker jag ju nog att det här det går ner till yngre och yngre åldrar om man tittar på de här huvudstadslagarna i Stockholm också. Så att i och med att det är Riksidrottsförbundet från Sverige då, så att det är som på något vis väldigt som svårt att säga att vad är som rätt, för det är ju olika individer. För en individ kan det vara rätt, för någon annan individ kan det vara som fel. Men samtidigt så hör vi ju också de där storiesarna om att hur vissa har blivit bortvalda och ändå som kämpar sig upp och tar sig dit så småningom och till eliten då. Och för mig är det som att hjälp barnen att hantera sina motgångar när de kanske blir bortvalda eller det går tufft för dem. Och där tror jag som kanske, om vi går tillbaks föräldrarna, hur viktig uppgift de har och vara där och kunna som stötta sina barn. Att sen Vilken ålder man ska göra det i, det är som, jag vet inte om det finns ett rätt svar på det.
Mm. Det sägs också att det finns en risk med den här selekteringen, att det påverkar motivationen då, både hos de som inte blir utvalda, att man kämpar sig uppåt, men också motivationen för de som blir utvalda. Tror du, Henrik Detman, att det finns någon sanning i det?
Det finns många sanningar alltid. Och det där. Och en sanning är det förra frågan, att vi kan ju bygga ett system och det där, och hur vi vill. Men sist och slutligen är det ändå individen som gör sitt eget beslut. Och det där, om du inte gör idrotten tillräckligt attraktiv, så de som vill vara bra, så de söker sig annanstans.
Mm.
Och då, om du inte gör idrotten attraktiv, så har du ingen, så söker sig människorna till det som till din förening eller din klubb och ditt lag. Det är en sak som vi också måste komma ihåg. Jag själv är nog för tänker att så att vi ska försöka skjuta upp selekteringen så länge som möjligt. Att det beror på gren och på idrottsgrenens att vara det. Men desto längre vi kan ha du kan idka olika idrotter och det där, och också desto längre du kan ha undvika selektering inom en idrott, så är det där, så desto bättre kanske går det. Men vi är nog säkert i de flesta målsporterna i den här åldern som vi nu talar om, 13 år, så börjar det bli någon slags selektering. Men där är det nog farligt att göra för stora selekteringar, för att det där, för som Kristoffer sa där, så där är en stor skillnad på det, är du född i början av året eller slutet av året, och det kan vara ännu jättestora skillnader mellan det där. Det kan vara två års och biologiska skillnader mellan det. Så kommer vi ännu här till att då talar vi nu om flickor eller pojkar. Att där är också stora skillnader.
Mm. I dagens läge blir ju idrotten, ska vi säga, stor eller seriös i ett ganska tidigt skede. Redan i lågstadieålder har man flera träningar i veckan, och sen ska man dessutom hinna spela piano och syssla med gymnastik eller andra grenar. Då, hur tänker ni kring det här? Ska man satsa, lägga alla kort på en idrott, eller ska man... Vad tänker du, Henrik?
Nu måste vi förstå att vi lever nu i en helt annan värld än den som jag har vuxit upp på, och kanske många av oss ändå. Att vi tror att den gamla världen finns ändå. Men om vi tittar på överhuvudtaget hur mycket människorna rör sig, de här barnen, i den moderna tiden. Så tyvärr, det här naturliga rörelsen är det där, är mycket, mycket mindre. Och det betyder att om vi skulle kunna reagera rätt nu, så skulle vi använda idrotten i ett mycket tidigare skede i barnens uppväxt, som att hjälpa dem att lära känna sin egen kropp, lära utveckla sina det där koordination och också hela sin fysik. Som sen i senare skede ger dig möjlighet att välja sen den idrotten som du sen kanske tycker om att göra. Och det där, sen att man spelar piano och går på den där, sjunger i kör, det är ju jätteroligt, och det ska man också göra. Det måste finnas de här möjligheterna. Men vårt hela skolsystem har ju glömt hela den här humanistiska delen av det där. Av livet, och där borde vi nog kanske ta en ganska grundlig titt på hela det här systemet som vi har byggt upp i det där i vårt land, eller det här är ju inte bara ett finskt problem, det här är ett västerländskt problem.
Mm. Så mer idrott, gymnastik i skolan, det löser biffen?
Jag skulle säga att det löser många saker, men det måste man börja tillräckligt tidigt. Det löser också den möjligheten att då lättar man lite på det här trycket på de här föreningarna och klubbarna som har ett oerhört tryck nu. Att först ska de sköta om alla de här olika intressena som olika föräldrar har, och så ska de på något sätt skrapa ihop pengarna så att de får hela systemet att funka. Och så ska de ännu höra på det där gnällande föräldrar. Så det skulle vara nog en till stor hjälp om vi skulle få skolan med i ett tidigt skede redan att ta hand om den här barnens fysik.
Kristoffer Klova, vad säger du om det här förslaget?
Jag håller med, för att de rör på sig alldeles för lite idag, och målet är ju att de ska måste röra på sig 20 timmar i veckan. Och den mängden fotboll kanske man inte kan träna i veckan med som organiserad träning. Så de borde ju träna mycket mer på egen tid, borde cykla till skolan istället för att föräldrarna för dem dit. Andra verksamheter, sådana. Det är mycket av den här klubbverksamheten som fanns förr. Att man stannade efter skolan och spelade brännboll eller vad man sen gjorde där. Och allting sånt är ju som viktigt också. Så att mycket rörelse. Vi behöver ju absolut, för alla undersökningar visar ju att vi blir bara i sämre och sämre skick hela tiden. Och så att det drabbar ju många fler än lagidrottarna att de rör på sig så lite. För att de som inte ens håller på med någon idrott, och så vet man ju att folkhälsan går neråt. Det är som, man mår inte bra. Och det är som, så skolan har ju en jätteviktig roll där med alla gymnastiktimmar och så vidare. Och vi brukar också säga att cykla gärna till träningarna så länge det går. Och det är ju också en orsak varför vi kanske inte samlar dem något tidigare heller. Att det ska vara som lätt att fara till sina träningar i sina små byar när man går där i lågstadiet också. Så att det blir det mera rörelse. För det är nog jätteviktigt.
Vem är det som ska se till då att det blir mera idrott, rörelse i skolorna? Blir det ännu en uppgift för skolan det här, Henrik Detman?
Ja, det där, skolan är mycket central i vårt samhälle. Utan skolan så skulle vi inte leva ett så gott liv som vi lever. Det är nog tyvärr så att skolan måste ta del i det här. Men skolan måste få hjälp till det här. Det går in på det sättet att vi minskar på pengarna och på det där. Utan vi måste förstå att det här är en investering i människornas välmående. Det finns några viktigare investeringar än i människors välmående, det vet jag inte.
Klockan tickar på, vi ska småningom börja avrunda här, kommer till en slutpunkt. Leder du en indelning på nivå i ett tidigt skede inom idrotten till att vi sållar fram någon typ av elit som klarar sig i internationell jämförelse? Vad säger du, Henrik Detman?
Jag skulle nästan svara nej. Om man måste ge ett jag tror inte på hemskt mycket på det. Jag skulle säga att det där. Men nu måste komma ihåg att jag talar som en basketmatch. Att det där att det kan vara att det andra idrottet kommer det andra svar.
Från basket till fotboll, vad säger du, Kristoffer Klo?
Så jag upplever det viktigaste är ju som att man kan utmana de här spelarna på den nivå de är idag. Då tror jag de mår bra när de får spela på den nivå de klarar av. Och det ska vara varierande som vi har sagt. Och det här är som väldigt, väldigt olika för olika individer också. Så att jag tycker det är jättesvårt att svara på den där frågan. Att ska man ha det eller ska man inte ha det? För att jag tror nog att vissa mår bra också av att hamna i en miljö där det är lite tuffare och de hamnar och anstränger sig lite extra. Men jag tror inte att det ska vara så hela tiden. Så att det är nog mitt bästa svar vad jag kan säga.
Hur kan ni då som tränare och du som sportchef i VFA se till att de här barnen och ungdomarna att de fortsätter med en aktiv livsstil?
Nå, det här... Jag tror det är väldigt viktigt att de har trivts bra i det vad de har hållit på med. Jag har själv min äldsta dotter som född 98 och det här, och hon spelar ju fotboll och hon var med i distriktslag och så vidare, men sen så småningom tappade hon intresse när hon kom till gymnasiet och så valde hon att sluta. Men det var jag sitt på hennes levnadsstil att hon fortsätter, hon är ute och springer, hon går på gym och så vidare, att hon har som någonstans fått det här då att jag vill leva ett aktivt liv för jag mår bättre av det. Och det är ju det som man hoppas att ska som fastna hos så många som möjligt. Att de fortsätter att leva en aktiv livsstil.
Mm. Vad säger du, Henrik Detman? Hur kan du, eller hur kan tränare se till att de här barnen, de här ungdomarna, håller en aktiv livsstil?
Jag skulle säga grattis Kristoffer att följa hans råd. Din dotter är ju ett fint exempel på hur det här egentligen systemet ska fungera. Att det där generellt, att vi ska få dem att leva ett aktivt liv. Jag skulle, som en liten sån här nisch, så skulle jag säga att de här barnen, nu talar vi om yngre, kanske yngre barn, men de vill nog spela match. De vill inte.
Mm.
Låt dem spela matcher på sån nivå som vad de kan dela jämlikt mot motståndarna. Så det blir det där lite spännande, och ibland vinner man, ibland förlorar man, och det där bygga upp det på det här. Det är en sak som jag tycker vi har helt glömt, den här jag skulle säga att the art of competition.
Mm. Där får vi sätta punkt för dagens debatt. Kan man gynna både en elitsatsning och hela folkhälsan på samma gång? Lite knepigt, och precis som mycket annat finns det både fördelar och nackdelar med det här. Tusen tack för att ni var med.
Tackar.
Tackar.